Vi har ju läst ur Markus evangeliet under ganska lång tid nu och nu har vi kommit fram till 13:e kapitlet. Från första versen till 13:e tror jag det. Och då gjorde vi så att det var Fredriks idé, eller kanske till och med Bengt Ljungberg, eller vad heter Mikael Ljungbergs idé här, att kan ni inte dela upp predikan så ni predikar lite, delar upp texten och så predikar ni liksom var och en över några verser var och så. Ja, men det verkar vara en kul idé, eller en trevlig idé. Och då valde jag den första delen som bara består av två verser. Och när jag då läste de här verserna som ni snart ska få höra här, så tänkte jag, hur kan man predika över något sånt här? Jag menar, det finns ingenting att säga. Jag menar, jag ska läsa det faktiskt. Se vad ni säger. Markus 13:1-2 är detta. När han gick ut från templet sa en av hans lärjungar: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus svarade: Du ser dessa stora byggnadsverk, men här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. Okej, då har jag en liten tävling. Är det någon som vill predika över den här texten nu, så kan ni komma fram. Ni förstår, liksom, vad kan man säga om det här, tänkte jag. Och så fick jag jättefint underlag från den här pastor Södertun då. Och det är jättekul. Och jag satt mig och studerade och kände mig att liksom få liksom tillbaka till Lund där jag studerade teologi en gång i tiden och så. Och liksom gå in i texterna via engelsk text och nästan grekiska, inte hebreiska men grekiska. Men vilket fall som helst, jag ska försöka ändå pedagogiskt överföra det som jag fick som jag läste om. För jag blev så väldigt inspirerad och tänkte, wow, sicken grej det här är egentligen. Och när jag läste den här texten så påminner jag mig om en tavla som jag fick låna av en konstnär som jag tror många känner till här i församlingen. Han heter Jan-Erik Johansson och är mycket i Kina och har stora utställningar och är liksom, ja, halvt världsberömd kan man nästan säga. Och när jag var på Sundsgården och hade lite undervisning där i filmkunskap så fick jag till morgonbön låna en tavla av honom som bestod av, det var blyer, så det var ganska tidigt i hans karriär så att säga. Och då var det ett rum och så var det ett fönster med ungefär som här, fast det ser ut som ett riktigt kors. Ni kan tänka er här, va? Det är inte riktigt, vi saknar en pinne där. Och så är det en stark sol utifrån som skiner genom korset. Och inne i det här rummet, ett vanligt pojkrum kan man tänka sig, eller flickrum, så smälter allting ner. Alltså. Helt fantastiskt. Så det använde vi till en morgonbön där ute. Och sen sa jag, kan inte jag få låna den tavlan en vecka? Jag hade den i 12 år, den tavlan. Och så påminner jag honom om att jag har en tavla som är din. Den kanske är värd rätt mycket, men jag ska vara ärlig. Och det ska man ju vara ju. Så att jag lämnar tillbaka den då. Men den tavlan såg jag framför mig när jag liksom började läsa den här texten. Men alltså, händelsen är ju så att i templet, det tredje stora herodiska templet, som var precis nästan färdigbyggt så att säga. Man renoverade efter två andra tempel hade förstörts. Så renoverade Herodes det här templet då. Och där inne i det här templet sitter då, går förmodligen, lärjungarna med Jesus. Och de har precis, de sitter väl ner någonstans tror jag i och för sig, för där kommer ju då en änka som plockar fram sina sista slantar och lägger i tempelkistan. Och då säger Jesus då att titta på den här kvinnan, hon la det sista av sina pengar till. Mycket av de här pengarna gick ju till templet, men också till de här överste prästernas lyxiga tillvaro. Så de fattiga gav, och framförallt änkor var det ganska vanligt att de gav då sina pengar till templet. Och de går ut ur templet, ur östra porten mot öster. Och ni som har varit i Jerusalem, då kan man gå där. Och så kan man gå till mot Olivberget. Och så går man upp där och kommer upp på höjden. Och då har man en fantastisk utsikt över tempelområdet. Och där ligger ju moské idag, det vet ni. Men vi har också västra muren som då är kvar från det här gamla templet. Och så står de där uppe och tittar mot templet. Tänker jag liksom. Och så är det så otroligt vackert. Det är fyllt av guldplattor. Det är vit marmor. Det är vackra statyer som de rika har skänkt till templet. Och när de står där och de är helt fascinerade av den här vackra byggnaden, så säger då en av Jesu lärjungar: Mästare, och riktar sig mot Jesus. Och mästare är detsamma som rabbin idag i judiska religionen, eller lärare kan man då förklara det som. Se vilka stenar, se vilka fantastiska byggnader. Och någonstans tror jag att han tyckte att den här byggnaden då, att den hade passat perfekt för det gudsrike som Jesus pratat om, det här nya som skulle komma, som inte de visste, de sökte lära sig det här givetvis. Och de tyckte att den här fantastiska byggnaden är perfekt för det nya gudsriket. Och det här templet var ju fantastiskt. Det var alltså inga sådana här pluttstenar som vi har här från konsul Olssons och konsul Perssons fabriker, som har byggt många hus här i Helsingborg. Inga sådana här små tegelstenar, utan det var rejäla stenar. Och det till och med att det var en sten som var 15 meter lång och vägde någonstans mellan 420 och 600 ton. Och tänk att få upp det här. Och det var sten på sten, och ett rejält bygge alltså, kan man säga. Och så säger då Jesus: du ser detta stora byggnadsverk, men här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. Det vill säga, visste ju lärjungarna att Jesus var rätt kritisk mot prästerskapet, över prästerna och etablissemanget där. Men denna förutsägelse om templet, jag tror inte de fattar riktigt liksom att det kan inte liksom förstöras då. Och så vet vi historiskt sett att det förstördes i år 70 av romarna, det vet vi ju sen. Så det var ju en sann förutsägelse. Och det var faktiskt andra som förutsåg detta också. Men han säger ju i varje fall, Jesus säger att allt ska brytas ner och att det inte kommer att lämna sten på sten. Och så vissa bibelforskare kopplar detta tillsammans med Markus 14:58 och den händelse på överste prästens gård när Jesus har fängslats, ni vet, i Getsemane. Och de står där vid en varma elden där och vittnena vittnar falskt. Och någon har till och med hört att Jesus, han sa att han ska riva ner templet som är då byggt av människohänder. Och på 3 dagar ska han bygga upp ett annat som inte gjort av människohand. Det hörde jag. Och överste prästen som fick reda på detta beskyller då Jesus och så säger: men ska du inte svara på de här anklagelserna då? Och det slutar med att han säger så här: är du Messias? Säger han till Jesus. Och då säger Jesus: detta är jag. Och på hebreiska innebär ju detta då att han säger att han är Gud. Han är Messias. Och det är ju den som judarna väntar fortfarande på ju. Och så fortsätter Jesus att säga: människosonen sitter på maktens högra sida, alltså Guds högra sida. Och då är det klart, han har hädat. Det är ingen snack om saken. Och nu ska han dömas till döden. Och nu vet ni ju vad som händer sen. Och det finns också ett liknande ställe i Lukas 19:44 som gäller hela Jerusalem, som aldrig bättrar sig. Där han säger så här om Jerusalem, Jesus alltså: de ska slå dig och inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Alltså ingen omvändelse där inte. I vilket fall som helst så kan man konstatera att Markus kapitel 13, vers 1 och 2, det jag läste i början, är ju en av Jesu förutsägelser om vad som kommer hända med templet. Och det förutsäger också förfallet av det prästerliga etablissemanget. Och så berättar han ju det i det här Markus 12:1-12. Han berättar ju om en liknelse om en ägare som hyrde ut sin vingård till arrendatorer. Och de ägaren skickar budskap med olika tjänare. Och den ene slår dem och någon dödar dem. Och till slut så till och med skickar han sin egen son, den här ägaren. Och de dödar honom också. Men då tar tålamodet slut hos ägaren, så han tar död på arrendatorerna. Så det är som, nu får det vara nog. Och denna liknelse är ju riktad till fariseerna och de skriftlärde. De hade ju inte lyssnat på budskapet om gudsriket som skulle komma. Så i den här berättelsen i Markus så blir detta en vändpunkt. Så nu går vi liksom mot en ny fas i berättelsen. Och precis som i en dramafilm, jag sysslar ju med film annars, så har man kommit till en viss punkt i de flesta dramafilmer som heter The Point of No Return. Det vill säga, det finns ingen återvändo, utan det är bara till att köra. Nu så liksom, det är bara till att köra, så får du bära eller brista. Och det är precis det som också händer i det bibliska sammanhanget. Det betyder att hoppet är ute för Jerusalem. Och det är för sent att ångra sig och bättra sig. Förlorat i hoppet om att det regerande prästerskapet kommer att välkomna budskapet om Guds rike och dess budbärare, det vill säga Jesus själv. Och nu följer händelserna slag i slag beskrivna i det här kapitlet och i kapitel 14 och så vidare. Planerna på att döda Jesus, sista måltiden med lärjungarna, händelserna i Getsemane, Jesus fängslas, Jesus förrådes, Jesus förnekas och så vidare. Ni känner ju till hela och hur det slutar. Men kontentan är ju att, för det är ju så att Jesus kom ju inte för att bli en krigarkung och inte en politisk befriare av landet Israel och för att återupprätta Israel. Utan Jesus kom ju för att återupprätta mänskligheten. Och precis som det står i andra Korintherbrevet 6:16, vi är nu den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo och vandra mitt ibland dem. Så Slottis församling, ni är ju församlingen, ni är Guds tempel nu. Jag kommer ihåg för länge sedan när jag var så här liten, så gick vi med stenar i Gustav Adolfskyrkan och fram och byggde liksom en slags byggnad. Det var en konstig grej, tyckte jag egentligen, men vi var levande stenar för liksom, för vi är ju liksom delar i Guds tempel. Så det här är liksom bilden som jag hade i början med tavlan som smälter ner, så är det liksom, det är någon som håller idag och i evighet. Och nu ska vi sjunga en sång som heter På dig min Gud förtröstar jag. Och i den sången finns en text som heter Du Gud är densamme igår och idag och i evighet. Jesus håller.
Jag har då glädjen att få tala över vers 3-13. En lite längre text. Och fylld med en massa små detaljer och sådär. Och jag skulle ju kunna stå här och göra en lika fin textutläggning som Rolf gjorde. Men skulle jag göra det över alla de här detaljerna, då skulle vi vara här hela dagen. Så vi får se vad jag gör av det helt enkelt. Jag ska börja med att läsa. När han satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de, säg oss, när ska det hända? Alltså det som Jesus precis har pratat om. När ska det hända? Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa Jesus till dem, se upp så att ingen bedrar er. Många ska komma under mitt namn och säga, det är jag. Och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna. Men var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och ni ska pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni ska säga, utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Ty det är inte ni som talar då, utan den helige anden. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. En ganska tuff text, eller hur? Vi är inne i de svåraste texterna i Markus evangeliet. Texter som för de flesta av oss inte känns särskilt uppbyggande. Eller kanske ens trevliga att läsa för den delen. Men det är rätt intressant att det är så att den känslan finns där. För i många tider och för många folk har dessa texter varit väldigt trösterika texter. Eller snarare texter som har skapat hopp och längtan. Idag lever vi i en, här i Sverige i alla fall, i en relativt skyddad värld. Där dagens stora bekymmer, som jag ser det, verkar vara hur vi ska kunna få ut maximalt av livet. Där självförverkligandet står närmast högst på dagordningen. Där våra grundläggande behov som vatten, mat och bostad blivit saker som vi inte längre kämpar för att få. Utan vi snarare använder det i någon slags, som någon slags medel i en tävlan i självförverkligande. Vi dricker inte ens vanligt vatten längre, utan vi går och köper särskilt smaksatt vatten med bubblor eller vitaminer eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara nyttigt i för sig. Men det är inte ens vanligt vatten längre. En värld där vi till och med försöker konsumera kärlek. Och relationer används som krydda i tillvaron snarare än ett behov för att kunna överleva tillsammans. Jag kanske överdriver något, och kanske stämmer inte denna bilden helt in på just dig och mig. Men det är ändå den tendensen i den individualistiska, materiella, konsumtionsdrivna dokusåpa-tillvaro som dominerar samhället. Och där drömjobbet är att bli en känd YouTuber, för er som vet vad det är. Det vill säga att sitta och spela in filmer som folk ska titta på. Som varken till, inte sådana filmer som Rolf gör, utan sådana här klipp på YouTube alltså. Men de här filmer som varken tillför människan nya insikter eller driver samhället framåt. Jag hörde på radio om en pappa, han är snart ekonomiskt oberoende. Han filmar sina barn när de leker på lekland. Och han försökte göra det lite roligare, att de skulle göra teater på leklandet, men de var inte populära, utan bara filma barnen när de leker på lekland. Och det blir han ekonomiskt oberoende av. Utan att tjäna pengar på särskilt stor ansträngning. Och det här ekonomiska oberoendet, det är ju den nya trenden som sprider sig. Jag läste i tidningen häromdagen att bli ekonomiskt oberoende så tidigt som möjligt. Det är drömmen. För oss som lever mitt i denna värld, vare sig vi tycker om det eller inte, så är dessa texter om slutet obekväma och inget som många av oss gärna läser. Texterna är ju skrivna i en värld där människor levde i förtryck, i fattigdom, i ockupation, och där budskapet i dessa texter om att det kanske snart är slut ger hopp. Idag är det inte många som längtar efter slut. Jag har pratat med många äldre människor som inte alls längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Kristna människor. För att de vill vara med och se hela livet. Och de är glada att de har fått bli gamla. Det är så mycket som man vill hinna med. Och nu kan jag känna igen den känslan också. Jag vill se mina barn växa upp. Och kanske få barnbarn. Kanske resa ett par gånger. Eller vad det nu kan vara. Man kan förstå den känslan. Det är ganska svårlästa och svårförståeliga texter. I alla tider så har de här texterna lästs. Och man har försökt leta tecken i sin egen tid på att det är kanske nu det ska hända. Det kanske nu det är slut. Det kanske är nu som Jesus kommer tillbaka. Och det verkar ibland som att tecknen är tydligare än någonsin. Och de har alltid funnits där, tecknen. Människor har ända sedan den tidige Paulus, som man kan läsa i första Thessalonikerbrevet, så har människan alltid trott sig leva i de sista dagarna. Och så gör ju många idag också. Jag satt och funderade lite på varför det är så. Och varför de här texterna är så applicerbara på alla tider. Lärjungarna frågar Jesus, när ska det hända? Och det är ju en fråga man kan ställa sig. När ska detta hända? Vår följdfråga måste ju vara, vad är det som ska hända? till att börja med. Templet ska brytas ner. Det är det Jesus precis har sagt. Och vi hörde om det i Rolfs textutläggning här. Att det är templet som ska brytas ner. Allt ska brytas ner. Rolf var inne lite på det också. Och ni som har lyssnat på mina predikningar de senaste veckorna har hört mig säga att Jesus är ju i diskussion med den korrumperande religionen och tempelmakten. Alltså de här som ska vara prästerna för folket som har tagit makten och pengarna till sig själva. Och Jesus, han vill visa på ett annat sätt att ha relation med Gud. Nämligen genom honom och i Guds rike. Konsekvensen av att göra detta är att de människor som har makten över folket, både religiöst och politiskt, de förlorar den makten. När de inte sätter templet eller kejsaren som auktoritet, utan sätter Kristus, Gud, som auktoritet. Det här var ju ingenting som de tyckte om. Och det gör ju inte människor med makt nu heller. Vi kan se på politiska läget ute i världen. Kinas president nu, han jobbar för att kunna förlänga sin makt så han kan sitta på livstid. Människor med makt vill inte förlora sin makt. Konsekvensen blev att de första kristna blev förföljda. Och många av de saker som nämns i texten, där man blev utelämnad till domstol med mera, det hände verkligen. Tills en romersk kejsare till slut kom på att själv bli kristen. Kejsar Konstantin på 300-talet. Då slutade de kristna förföljas. Och kristendomen blev en statlig och politisk religion. Precis som tempelmakten tidigare hade varit, judendomen vid den tiden. Och så började relationen till Gud åter att korrumperas av de som vill ha makt och kontrollera människor. Och så har det hållit på fram och tillbaka i 2000 år. På det stora eller på det lilla planet. Och idag i Sverige så blir kristna återigen utelämnade till domstolar och bedömda för sin tros skull. Vi ser det hända här i vår egen församling. Och jag ska om en månad få inställa mig som vittne i domstol. Och jag ber till Gud att han ska lägga sina ord i min mun. Vi kanske inte är helt förtryckta idag av en religiös eller politisk makt. Vi kanske inte hamnar i fysiskt fängelse. Men ganska ofta kan jag känna mig fången och förtryckt av alla dessa enorma förväntningar som jag ofta själv bygger upp för att jag också måste leva ett perfekt liv. Med fint hus, bra bil, många resor och annat vad det nu kan vara för att bli lycklig. Förstå mig rätt, det är inget fel att ha ett fint hus. Det är inget fel att ha en fin bil. Det är inget fel att resa och upptäcka världen. Möta nya människor. Inget i det är skadligt i sig. Det som oroar mig är när jag känner mig fången av att tro att det är det här som kommer skapa lycka och som kommer skapa ett gott liv för mig. Att jag hela tiden måste sträva för att det måste bli bättre, det måste vara finare, det måste resa längre, jag måste göra mer för att bli lycklig. Det är alltid någon som vill ha makt över oss, som vill ha vår uppmärksamhet. På Jesu tid så var det templet och romarna. Idag är det kanske vi själva. Våra konsumtionsmönster, företagen som vi skapat, som lever på vår rädsla och vår längtan efter ett gott liv. Med all reklam att det ska bli så fantastiskt om vi bara köper deras produkter. Evangeliet säger något annat. Evangeliet berättar att befrielsen, kärleken och det goda livet inte nödvändigtvis ett bekymmerslöst sådant, men ett gott liv, står att finna i relationen till Gud i Guds rike. Det vill säga att söka relationen och söka befrielse i den gränslösa förlåtelsen och kärleken som finns hos Gud. Och att ha det som bas i livet. När Jesus predikade detta och människor såg att men här finns ett budskap om sann befrielse, då blev människorna med makt rädda och ville göra sig av med Jesus, och så gjorde de. Och de scenarierna som beskrivs i texten som jag läste började utspela sig. Man kan säga att det är, de här sakerna är naturliga konsekvenser av evangeliet. För när Guds rike breder ut sig försöker det som har makten över våra liv klamra sig fast, och vi utsätts för en dragkamp för prövningar. Men om vi härdar ut tillsammans och evangeliet når oss alla, då kan vi leva tillsammans i Guds rike fullt ut. Frågan vi får ställa oss till idag är: vad är det som håller oss fångna? Vad är det som håller dig och mig fången? Vad är det som vill dra oss bort från relationen med Gud? Vad är det i våra liv som korrumperar oss från att leva liv befriade i förlåtelse och kärlek? Jesus sa: sök Guds rike först, så ska ni få allt det andra också.